Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hej och välkomna till Pappapodden. Och vi gör ju själv för vårt namn. Jag vill inte jinxa någonting, men det skulle kunna vara så att när ni lyssnar så har jag tre barn. Tre ja. Barn.
Det skulle ju kunna vara så att jag också har det
redan nu. Siffra. Kanske. Lex, man vet ju inte hur många unga man har på stan. Exakt. Som Kenta och Stoppe. Men alltså måndag den 2 juni kommer ju det avsnittet ut och det är samma dag.
Nej,
2
maj vill jag bara, flika in det.
Så är juni, ja, det var konstigt att jag sa. För att det borde jag gärna koll på. Mm. För det är då det datum som snittet är planerat. Och då kommer jag få träffa min hett efterhängtade son.
Det är väl så att snittet faller väl allt som oftast med den dagen som man tar ut bebisen. Det är väl sällan man gör ett snitt och väntar några veckor.
Jaha, nej, men däremot så behöver du inte. Det är ju väldigt mycket säkrare att det blir det datumet än om man, som det har varit tidigare, inte har något datum överhuvudtaget. Utan bara ett så här beräknat förlossningsdatum som inte säger någonting.
Just det.
Men däremot så kan du ju sätta igång innan.
Just det.
Och då blir det inte alls
så
som man hade tänkt.
Det var ju så jag föddes. Jag var ju planerad till någon gång i mars 1980. Men verkarna drog ju igång där 27 februari. Så att då fick de ju ta ut mig akut.
Ja. Det hoppas jag att det inte blir så. För det är inte alls lika bra och kul.
Nej.
Men... så det man kan säga är väl att det kommer ju inte gå över tiden i alla fall.
Nej, så kommer det verkligen inte göra.
Nej.
Vet du varför jag är född med kejsarsnitt?
För du har så extremt stort huvud.
Nej, det är för att min mamma, hon blev stelopererad när hon var stelopererad i ryggen. För att hon, det var en kille, det här är sån här sedlärande historia som man liksom inte riktigt tror är sann. Men det var en kille som drog undan stolen när hon skulle sätta sig när hon gick i skolan. Så hon satte sig och skadade
så
ryggen så mycket.
Så. Typ väg inte på stolen och drar inte undan
stolen. Så att hon skadade ryggen så mycket så att det var tvungen att opereras. Vilket då fick till följd att jag och min syster är födda med kejsarsnitt. För att det var för krångligt att komma ut där.
Nej, det visste jag verkligen inte. Men den här pojkens liv måste ju ha förstörts, strasat sönder. Vad gör han idag?
Jag vet inte. Det är väl,
du väl inte. Det är ju fruktansvärt. Tänk vad han måste ha mått dåligt.
Ja, men tänk
han gjorde det väl inte för att... Alltså de flesta har väl gjort någonting i klass med att runda stolen på någon utan att den personen behöver stelopereras och föra både sina barn med kejsarsnitt.
Ja, okay. Men han är ju uppväxt i alla fall i Västertorp måste det vara, för det var ju där mamma gick i skolan och så och bodde.
Kan inte du lite diskret kolla upp honom?
Ja, Västertorp födda 49, om man nu inte gick i någon klass över eller någonting, då blir ju jobbigt. Gud, usch. Jag får tillsätta någon slags utredning.
Ja,
men hörru, nu...
Västertorp, det var ju där i Håkan Juholt bland annat var kul att bo.
Ja, men det var ju ganska mycket senare.
Dock kan vara född, han är född några år in på 50-talet.
Ja, nej, där är född 49 ska det vara.
Jag kommer att tänka på en grej att en del barn har ju svårt att veta, det har jag ju tänkt på mycket, att barn har ofta svårt att veta hur de ska vinna vuxenvärldens gillande. De flesta barn vill ju att vuxna ska tycka att de är fina, duktiga, begåvade och gulliga. Och sen så vill barnen att de vuxna, både bekanta och främmande, ska uppmärksamma de här barnen på olika sätt. Det tror jag är...
Ja, men alltså, om man generaliserar så tror jag att det finns... Sen tror jag att det finns många barn som är... Vilket jag har börjat förstå när jag är äldre. Alltså många barn och människor som inte överhuvudtaget bryr sig så mycket om hur de uppfattas och hur de ska föra sig. Alltså de är mer bara naturliga och sig själva. På ett sätt som jag inte alls känner igen mig. Jag tror att det finns många sådana barn också, har jag märkt. Som liksom mer bara är... De bara är. De vill liksom inte hålla på smöra eller varken göra till eller från, utan bara kör sin grej.
Ja, kanske. Men även de är nästan de vill bli... Är de?
Ja, jag tycker det. Så jag var ju aldrig sån. Jag var ju liksom, ville ju alltid göra någon typ av intryck överallt hela tiden och har väl brottats med det. Vill väl det fortfarande på många sätt. Och tycker att det är skönare med... Li är ju en sån person som bara är. Alltså hon struntar ju hon struntar i hur uppfattas, vilket gör att hon oftast uppfattas som ganska skön och trevlig och liksom avslappnad. Jag uppfattas ju sällan som det.
Men alltså, hur är de här barnen som skiter om uppfattas? Är de på ett speciellt sätt eller är de på helt olika sätt?
Nej, men jag tänker på, jag kommer prata lite om det tidigare. Jag är ju löptränare nu i Mannes fotbollslag. Och där är det ju tydligt så att det är vissa barn som, ja, men när vi är ute och springer, de bara springer. Alltså de tränar. De gör liksom inte så mycket väsen av sig alls. Ganska många är sådana. De liksom gör ingenting. Medan det finns vissa som håller på och vill prata med mig, alltså på det här sättet som du beskriver, vill liksom ställas in lite grann och veta om löpning och prata och initierade frågor och sådär. Man märker att de vill visa någonting. Och så finns det ju de som håller på och är lite kaxiga och vill skoja och hålla på och hoppa runt. Just det. Men de är ju en försvinnande minoritet. De flesta är ju bara, de är bara ute och springer.
Ja, det där är jätteintressant. Alltså för att, jag minns när jag började med gruppträning för första gången i mitt liv. Det var när jag började boxas. Så hade vi, och boxades själv och så här, men sen så hade man några pass i veckan som var lärarledda.
Ja.
Och det gjorde mig så fruktansvärt jävla sopslut för att jag alltid smörade för tränarna.
Ja.
En som hette Sonny och en som hette Paul.
Ja.
Sonny var ju, alltså jag var, alltså han var ju jätte, han var typ, vet du, jag var 22 och han var 5 år, ja, en 17-årig kille som jag verkligen ville visa för att jag kunde ta i och att jag var duktig och sådär.
Just det. Ja, men man vill, och jag kommer ihåg första gången som jag när jag gick på Biskops Arne, den här dramatikskrivarkursen, då var det ju en lärare där som höll den här kursen som hette Stefan Sundén, som var någon slags guru som alla såg upp till, och det var liksom många unga män som såg någon slags fadersgestalt i honom och sådär. Men jag kommer ihåg att jag liksom var där och gjorde min grej och förhöll mig ganska kallsinnigt till honom. Alltså inte på någon sån här... Alltså jag bara var där och tänkte att han kan lära mig massa grejer.
Hur kunde du göra det plötsligt?
Ja, jag vet inte vad det var. Jag vet inte vad det var liksom som gjorde att jag inte gick med i den här liksom, att jag kände inte att jag behövde smöra för honom. Jag vet inte vad, men då kändes det ju som att jag dissade honom. Förstår du? Som att, alltså, det var så det började i mitt huvud, att jag liksom var, gud vad konstigt det här är, att jag liksom är nästan taskig mot honom fast jag bara var där och tog del av hans kunskap och tänkte att han kan lära mig massa saker och det är det han vill. Det var liksom inte, som jag vet, vissa klasskamrater som pratade om honom liksom i så lyriska ordalag och var mer idoliserade honom och ville liksom säga smarta grejer och få hans liksom gunst och sådär. Det var en märklig upplevelse. Men det var inte det vi skulle prata om, antar jag, eller?
Jo, det skulle vi delvis göra.
Jaha.
Jag kommer att tänka på att, alltså, jag tror att jag börjar kanske bli frisk. Alltså att typ tillvaron med, alltså, dels har jag blivit lite äldre. Jag är 39 år nu plötsligt.
Alltså jämfört med när du var 12.
Jämfört med när jag var 38 eller 12 eller 27.
Ja, det är det.
Och sen också att man sätts i så många olika sammanhang där man inte känner sig helt hemma med barnen. Så att det gör att jag nog fan tar väldigt lite plats ofta.
Mm.
Alltså vi var till exempel på, vi åkte ut till Ängsholmen, jag och Iris, för att hon skulle gå på kollo där, och då var det så här besöksdag.
Åh, alltså gud vad härligt då, för jag mässade dig då och sa att jag var på klassresa där, och det var ju i de där kollo, precis på där all kollo verksamhet var, så att säga.
Mm.
Gud, vad
det är hur fint som helst. Och Eva Röse var där.
Eva Röse, henne har jag ju varit i Lummelundagrottorna samtidigt som.
Jag har på gång. Någon sån här Visit Gotland-pryl.
Eller? Nej, det tror jag bara var... Jag tror bara att det slumpade sig så.
Det var Visit Denmark som du gjorde samarbete med. Ja. Jag ihop.
Nej, jag tror att vi bara var i Lummelunda och sen så var hon där samtidigt med sin man och de tog ju plats. Det var ju ingen snack. Ja. Alltså det var ju ingen så här att hålla låg profil, utan de skulle ju liksom vara väldigt roliga och prata väldigt mycket med guiden och vara liksom det skämtade.
Men det blir väl svårt om man är så pass känd. Det blir väl någon slags förväntan på henne att folk förhåller sig till det på något sätt. Alltså, och hon tog nog inte plats överhuvudtaget. Jag noterade att hon var där. Men där till exempel så var väl delvis för att Iris inte ville att jag ska ta överdrivet mycket plats, men att jag typ inte behöver tänka på att ta plats eller inte ta plats längre. Och att jag inte söker mig till att ta plats längre. Det alltså skönt. Till exempel om man också ska hämta från handbollen och stå på skolgården utanför.
Just det.
Så är jag nog den som är liksom lite mer i bakgrunden.
Men hur är du? För jag har ju nu suttit i ett omklädningsrum några helger. För Jojo har börjat med taekwondo. Och då är det att man sitter...
Ja, det där är för sig en grej. Jag har inte suttit i omklädningsrum på jättemånga år.
Nej, för där är det ju fortfarande så att jag... Det är 50 minuter, en timme, och man är inte liksom inte med in i hallen när man sitter i omklädningsrummet. Eller man kan väl gå ut och ta någon promenad. Men
gör man det när de är så pass... Är det något speciellt i taekwondo-kulturen?
Vadå? Att man...
Att man inte bara sticker därifrån?
Jag tror en del föräldrar gör det, men Jojo vill att... Han känner sig trygg med att han vill kunna veta att han kan gå ut och säga hej till mig. Så att då är jag, och då är det några andra föräldrar också. Och då är det ju sådär att man ändå... Då har man ju liksom någon typ av lykta på sig eller strålkastare, för där är det ju svårt att bara sitta och vara helt neutral. Då sitter man ändå och försöker prata lite med honom.
Finns det ingen som är neutral där? Eller som pratar mindre än du?
Det är en kvinna som jag har tänkt att hon var det, men sen visade sig att det var språkförbistring. Hon pratade ingen svenska.
Okej. Nej, men för att när jag satt i omklädningsrum, då pratade jag inte typ med någon, alltså nickade lite, och sen så alla typ undvek varandra och kollade ner sina telefoner.
Aha. Nej, men
sen hade jag en som jag snackade med, som jag kände.
Ja, men jag gjorde liksom att jag började, för jag tycker att det kan vara trevligt i alla fall att typ prata lite. Och sen så visade det sig att en kille där, han är jättetrevlig och bor nära mig och är liksom, vi har lite gemensamma intressen, och han är ganska kul att snacka med. Och då blir det ju, då behöver man ju inte kämpa så mycket.
Nej.
Så kom en annan kille.
Det jag märkte på Ingsholmen där.
Ja. Det var kul.
Det var han som jag snackade med på träningen också.
Ja,
Viktor. Ja, kanske. Men i alla fall så, däremot så, om det drar igång ett samtal, för det blev ju ohållbart, vi fick fika på Ingsholmen.
Mm.
Och när vi satt och fikade vid samma bord som en annan familj, så var jag ju tvungen att börja prata.
Det var bara där du och Iris.
Ja, precis. Ja. Och där kan jag ju känna att... alltså jag tror att jag ofta känner att jag har ett större ansvar för samtalet än andra.
Ja men det gör fast jag också. Fast
förut så var det också att jag ville göra något slags intryck. Men det tror jag... Jag tror... Sen är det väl kanske också att jag får visst utlopp i olika poddar och sånt där. Men det känns som det är mindre viktigt i alla fall. Det har ju varit otroligt viktigt.
Innan du berättar om det där, så vill jag bara säga att... För det där gick jag igenom ganska mycket när jag gick i terapi. Det här med vem jag är i sociala sammanhang. Och att man så här, huruvida man känner att man måste ta ett ansvar, eller om man gör det för att det är kul. Och där har jag liksom rannsakat mig själv och så här, och att jag nu försöker gå på lustprincipen. Att det är, jag tycker att det är kul att träffa andra människor. Och sitter i ett omklädningsrum och man säger hej och utbyter lite artighetsfraser, och man märker att så här, fan, här börjar det svänga lite. Då blir jag ju nyfiken och så ställer jag frågor. Men då är det mer för att jag tycker att det är kul. Jag känner inte att jag måste gå in och snacka om efter de här artighetsfraserna. Jag känner att så här, men här finns det inte så mycket att säga. Då behöver inte jag ett krampaktigt hålla fast vid någon typ av samtal. Det kunde jag väl känna lite grann tidigare, att jag liksom gjorde på ett sätt. Om du förstår mig.
Ja, just det. Ja,
för att både du och jag har ju ett munläder, och det kan ju vara jävligt kul att utnyttja. För att man hamnar ju i roliga situationer, och man får ju lära sig roliga grejer om man liksom snackar med folk. Det är ju kul.
Verkligen. Så är det verkligen. Mm. Och man har ju snackat rätt lite. Det blir också det kanske som har varit vant med av i det och kommit ut på andra sidan på något vis. Mm. Men i alla fall så funderar jag ibland på barn just. Alltså barn som så tydligt vill ha vuxnas kärlek och respekt och uppmärksamhet och kanske gos. Att ibland så är det märkligt hur svårt de har att göra intryck på ett sätt som vuxna skulle tycka om.
Mm.
Alltså vuxna skulle tycka om att ett barn var liksom vänligt och berättade om sina framtidsdrömmar, eller ställde en fråga, eller berättade om sina intressen, eller var artig eller liksom behaglig. Mm. Men vissa barn kan vilja ha exakt det där, alltså göra intryck, få respekt, kärlek och gos genom att så här skrävla och skrodera och prata om att de vejpar varje dag till exempel.
Ja, Eller att de typ att de smäller till en. Eller att de liksom, nu pratar jag, det känns som att jag pratar mest om unga pojkar nu. Jag vet inte hur motsvarande.
Nej, men jag pratar nog kanske också mest om unga pojkar. Jag har ju jag träffar för sig mest unga flickor, men på,
men försöker de göra intryck?
Ja, men de försöker ju oftast göra, alltså de kan ju i och för sig göra intryck genom att vara lite typ över gränsen också.
Ja.
Men
jag kan
men,
tycka att tjejer, min erfarenhet är att alltså det här är ju otroligt generaliserande och så vidare, men att de är mer tittar menande eller liksom så här, och om någon ung pojke gör någonting som de tycker barnsligt, så tittar de på en på ett sätt som är så här, gud vad barnslig han är, och kanske säger till den där barnsliga killen och tittar på en och vill ha liksom ens liksom respons och respekt för att de också har sett att den där personen är barnslig och också sagt till.
Jaha, alltså förnumstiga skvallerbyttor.
Nej, men att de är lite mer, de tänker att de är lite mer
de
vuxna.
De där könsrollerna har du snott från Viktor och Milla.
Viktor och Milla, vilka är det?
Eller från, vet du, den där Alfons-boken. Alfons. Flickor är, du vet.
Ja, det kanske jag har. Ja, det är min erfarenhet av tjejer.
Att, Alfons. Att, ja, men, ja, nej, det har jag sluppit. Nej, men det är ju det värsta som finns. Alltså, men alltså, ibland så är det ju, det har ju varit med om att, jag känner igen stilen, men då är det ibland att de här skvallerbyttorna säljer ut ens eget barn och tror att de ska få någonting för det. Okay. Typ så här, när barnen var lite mindre, leker på övervåningen, så kommer ner någon, Rut gjorde det där och där.
Ja, just det.
Det tyckte jag inte var roligt.
Ja, nej, men det är ju vidrigt. Det är ju mer en skvallerbyta. Jag menar mer, nu tänker jag mer tjejer som är kanske så här 13.
Ja.
Som är liksom lite mer,
att de, alltså, söker kontakt genom att vi tycker att den där killen är,
ja, men du, alltså lite som du och jag är vuxna. De här killarna, ja, 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 är barn liksom. Alltså, förstår
ja,
jag
ja,
menar?
Ja,
att,
ja,
att de är mer, ja, liksom så.
Jag fattar. Ja,
så
nej, men så kan det säkert vara.
Här, som precis har puberterat med någon slags finnar, något barn som liksom, alltså blir det märkligt bara.
Ja, jag förstår. Ja, men att jag tänker på något som jag har fått mig att tänka på. Två, alltså fan vad tunt samtalsämne egentligen, men jag bara kom att tänka på det, fick det slags svettningar. Alltså hur jag sökte kontakt med folk och, alltså för jag har tänkt så här, ja, men vissa barn och framförallt killar har svårt med det här. Mm. Och de hade kunnat göra så mycket lättare för sig. Mm. Och varför inte, och hur svårt kan det vara så där? Och sen så tänker jag på hur jag var uppe i hög ålder. Jag skrev två exempel på hur jag hade jävligt svårt att veta vad man skulle göra. Mm. När jag var 16 år, gick i nian, så hade jag ju startat den här samtalsgruppen Linga 2000 som fick stort media uppmärksamhet. Och en grej som
samlagsgruppen Kunilingus 2000.
En grej som jag hade, som jag pratat om i den här podden, var att jag blev inbjuden till SVT Växjö-programmet Jupiter.
Ja, just det.
Där publiken, studiopubliken fick rösta vilken kille de helst skulle vilja ha, mig eller Petter Alexis. Och jag fick en röst och han fick 23 eller något.
Men gud,
sånt där.
Vad taskigt att ta dig mot den, typ, en av de hetaste artisterna just då.
Jättejobbigt. Det var också, men jag kanske ska, det kanske var jättelänge sedan jag pratade om det. För det var ju så här att det var en debatt där Petter skulle representera machomannen på något vis. Att han är rappare, så att han är nog så här bitches och hoes och sånt. Och väldigt macho. Och sen är det jag som är den unga mannen som står för en ny, fräsch manlighet. Och sen skulle vi ha någon slags debatt, vilket ju inte riktigt gick. För båda kände ju att den här premissen var konstig. Ja. Och Petter ställde ju inte alls upp på varna machomannen. Så att han sa liksom mysiga och trevliga saker så där. Och sen så skulle han spela.
Men vad
en
sa
låt.
Du då? Fick du säga det? Alltså apropå det här med att ta inta.
Nej, men vi pratade om liksom problem med en toxisk maskulinitet utan att använda ordet toxisk maskulinitet.
Men ni var båda på samma sida, kan man väl säga.
Ja, vi hamnade ju på samma sida, och den här Henrik Jonsson försökte hetsa oss och var på olika sidor. Men han gjorde ett superbra intryck. Mm. Och då var tanken att, alltså tanken från redaktionen var väl så här att han är en machoman och mannen är en mjuk man. Mm. Vad vill ni helst ha? Fast eftersom vi tyckte samma saker, så blev det då bara, vem skulle ni helst vilja ha? Petter eller Manne? Mm.
Den här och, kändisen eller den här unga killen?
Kändis eller den här unga killen som går i nian? Mm. Ja, och jag fick en person röstade på mig och resten röstade då på Petter.
Det är ändå starkt att någon röstade på dig. Jag tänker att den måste ju verkligen ha gillat dig. Alltså med tanke
på... Eller så ville den göra intryck.
Ja. På dig eller på redaktionen?
Ja, på redaktionen och Sveriges ungdomar som tittade på programmet.
Men det var ingen som gav sig till känna sen att du fick liksom, det var jag som gillade dig. Och att det var någon snygg tjej. Och sen så
något hemsläpp. Nej. Deppigt. Tyvärr inte. Men däremot så gick jag på en restaurang i Växjö och lyckades beställa öl.
Oj.
Och det här var ju det största som fanns när jag var ung. Att lyckas beställa öl någonstans.
Mm. Du försökte ofta eller? Att du bara, en starrpramen tack. Eller motsvarande.
Ja, jag försökte hur ofta som helst.
Och alltså, ofta det här var det så här, har du legitimation? Och du bara, aj fan jag glömt det. Ja, du tar en cola istället.
Exakt, och det roligaste där var ju ett annat tv-framträdande samma vår. Det var när jag var med i Kvällsöppet i Umeå.
Ja.
Och så bodde alla hade varit uppflugna från Stockholm som var med i debattprogrammet. Lars Naumburg, minns jag att en man hette, som hade någon slags mansrörelse och ett kul gäng. Margareta Winberg var kanske med också. Och sen så skulle vi till hotellet och det skulle beställas karhuöl i lobbyn.
Mm.
Och jag rökte en cigarett och besvärdes att röka i ögonen, men var noggrann med att röka den där cigaretten för att bartender skulle se hur gammal jag var.
Just det.
Eller receptionisten på hotellet. Och det var jättejobbigt att röka också, för jag hade över 39 graders feber den dagen. Och så sa jag, kan jag få en öl tack? Så bara, nej, man måste vara 18. Mm. Bara, jo, men jag är över 18. Du, jag såg, pekade bak på tvn bakom sig. Jag såg precis på tv. Du berättade ju att du berättade ju precis på tv att du är 15. Ja, så det gick inte så bra. Men i Växjö gick det bättre. Och då träffade jag i Växjö ett så här studentgäng som jag slog mig i slang med och satt och pratade med hela kvällen. Och framförallt med en kille som jag tror kan ha hetat kanske Jens. Så kanske var mellan 20 och 27 år gammal eller någonting, som var den coolaste jag någonsin har träffat. Och jag tyckte att den här Jens och jag verkligen fann varandra. Och vi gick ut och rökte gräs tillsammans. Och det var en stor upplevelse för mig att prata med den här tvillingsjälen Jens.
Och hur gammal var du då? Jag missade det.
Nian.
Ja, det är fortfarande nian. Ja, det är mycket som händer i nian.
Ja, men alla de här tv-framträdarna i samband med Linga 2000 var i nian. Men sen så gick tiden. Och sen sommaren 1,5 år senare så satt jag en hel natt och skrev ett brev till Jens.
Mm-hmm.
Som om hela mitt liv och varför jag tror att typ han som min vänskap är viktig. Alltså vi hade bara träffats ute liksom i en och en halv timme och rökt en joint tillsammans. Mm.
Och det här var hur lång tid efter, sa du?
Ja, men 1,5 eller 2 år.
Och då hade du fortfarande bara träffat honom den gången?
Ja. Ja.
Men du hade tänkt mycket på honom. Eller slog det dig just då i stunden när du skrev brevet? Eller hade du liksom...
Jag vet fan inte. Men jag gillade att typ så här att ge saker en mening som det inte hade liksom.
Nej.
Så att jag satt en hel natt och skrev ett brev till honom som blev så här 12 tätskrivna A4 om hela mitt liv. Och sen stolt och trött nästa morgon så visade jag det här för min mamma och berättade om Jens och att vi hade träffats och att nu har jag skrivit här till honom och att det kan vara en början på en fin vänskap. Och jag märkte att mamma blev liksom skräckslagen.
Ja, livrädd.
Ja, dels för vit vem gör så här, men sen också så här, hon fattar ju att om den här trevliga kanske 24-åriga studenten Jens i Växjö får det, så kommer han ju så här, ja men kanske om jag skulle åka förbi Växjö så här, ska vi ta en öl Jens, så just skulle det gå bra. Men att skriva 12 tätskrivna jättepersonliga brevsidor, det gör man liksom inte.
Ja, det är lite gränslöst, det är lite galet.
Väldigt. Och en annan sång, och jag blev ju jättekränkt, för det kändes som att jag vet väl bättre än mamma hur man liksom hanterar relationen med Jens.
Mm.
Men nu inser jag att hon hade ju helt rätt.
Ja, både och skulle jag säga. Alltså det finns ju någonting i det som är alltså, du vet, det finns ju något i det gränslösa som också är, alltså man tänker liksom vad man, alltså skillnaden mellan en person som skickar det brevet och en person som inte skickar det brevet är ju att personen som skickar det brevet alltså kommer ju Ja, men gud, jag kan inte riktigt formulera det. Förstår du lite vad jag är ute efter? Alltså att det liksom är... Man känner ju till sådana där människor som gör sådana där saker. Och man tycker ju att de är knäppa och galna. Men det är ju också ofta sådana personer som typ gör saker som är lite utöver det vanliga. Förstår du vad jag menar?
Alltså, Shiman Yavarani.
Ja, men typ. Alltså, många lyckade artister eller författare eller skådespelare. Alltså, de liksom är... De gör det där. De bara kör det. Medan sådana som jag i alla fall... bromsar ju liksom. Så blir det att det blir lite varken hackat eller malet.
Ja, men jag skickade iväg det där brevet och han skrev något så här liksom hövligt tillbaka.
Vadå, du skickade det?
Ja, visst. Ja, men jag skickade till din mamma.
Ja, det var ju klokt av dig.
Och det här var ju innan Facebook och sånt så att man kunde liksom inte... Men däremot så var det ju på e-mailens tid. Så det var ju konstigt ändå.
Ja, du skickade det på e-mail?
Nej, det var på e-mailens tid, så därför var det konstigt att jag skickade det på ett tätskrivet, handskrivet brev.
Ja, förlåt, för att ljudet försvann bara, så jag hörde inte riktigt.
Ja. Men det gjorde jag absolut. Mm. En annan sån konstig grej,
du fick ett hövligt svar, men blev det sen den här,
jag minns inte
Jens från...
Nej, det blev inte vi, men det hade väl också lite med geografiskt avstånd att göra sådär. Men han blev väl liksom så här: oj, vad fan hände nu?
Det vet du ju.
Jag tror inte han blev sugen på att träffas.
Nej.
Men jag gjorde ju samma sak med Stefan Sundström.
Ja, just det.
Men där så fick jag ju honom på kroken.
Mm. Jo, men
och där mejlade jag faktiskt.
Alltså, är du fortfarande så här att du måste kväva sådana impulser och liksom spela normal? Eller är det så att du har helt försvunnit, att det där har helt försvunnit ur ditt system? Alltså, finns det fortfarande där 20...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
12 tätt skrivna sidor.
Nej, jag tror att det är borta. Alltså, och det skulle vara livsfarligt nu, för nu skulle du kunna bara posta det i sociala medier.
Jo, men jag tänker om det är så att du liksom att du måste gå förbi den delen av dig själv ibland, att du liksom får den.
Ja, nej, jag kan inte säga att jag får sådana impulser nu. En annan grej som jag gjorde som jag bara inte fattade koderna, det var att jag skrev en debattartikel till Aftonbladet. Och det var ju det största som fanns för mig när jag i gymnasieåldern, när jag fick in grejer i tidningar. Så jag var hur lycklig som helst. Och sen så bad Belinda Olsson mig, som var debattredaktör då, att jag skulle skicka en bild som hon kunde använda. Och då skickade jag en bild som jag tyckte var jätterolig, som var när vår hund Ebba lekte med en annan hund, så det ser ut som om det var en hund. Alltså, det är så jävla konstigt. Och sen så berättade det för min pappa att jag hade gjort det. Han bara blev helt kall. Så mamman blev brev till Jens. Jag bara, varför gjorde du det? Hon sitter ju stressad på sitt jobb. Ni har ju ingen liksom relation så. Och hon kommer ju inte uppskatta det skämtet, utan hon vill ju bara snabbt ta en bild som hon kan använda. Och jag bara blev helt kränkt. Jag bara, pappa fattar ju ingenting om humor och hur man tas med Belinda Olsson och redaktörer och sådär. Men nu tycker jag ju, alltså jag var ändå 19-20 år, jag tycker det var helt stört gjort.
Ja, men skickade du sen en bild på dig själv eller?
Ja, men det måste jag ha gjort, för den kom ju tidningen med en bild sen.
Du minns inte om du fick något roligt svar från Belinda?
Nej, men jag tror att hon var otroligt uttråkad och inte svarade någonting. Alltså, för det är ju bara konstigt.
Ja, men Belinda Olsson har ju å andra sidan ätit sushi från min nästan nakna kropp i sitt tv-program.
Jaså? Vad var det för program?
Hon hade ju Studio Belinda på TV8. Det var ju Virtanen hade sitt Studio Virtanen, så hade hon Studio Belinda. Och då var ju
just det.
hon och doktor Åsa, om du kommer ihåg Robinson Åsa.
Ja, absolut.
Då låg jag som en sån här, jag vet inte vad de heter. Är det geisha?
Doktor Åsa, det var hon som var tillsammans med en pyroman.
Japp. Om man var pyroman eller om det var en försäkringsbedrägeri, jag kommer inte ihåg. Men det var han äldre i alla fall. Nej, men då låg jag med någon typ av, jag låg väl i kalsonger och sen så åt de sushi från min kropp.
Mm-hmm. Det skulle man nästan vilja se.
Under intervjun, ja. Så att hon hade nog, hon var nog inte helt färsk på lite hundbilder.
Ja, jag tror när hon har satt uttråkat på Aftonbladet debatt så var hon inte, det var inte liksom det som hon var mest sugen på världen.
Nej,
en annan grej, nu kommer jag på en annan grej som jag gjorde, om vi tar kliver tillbaka i tiden, det var när jag gick till Malnbaden, den offentliga stranden som är granne med vår strand och vår tomt på Maln, i Hudik, och jag gick dit kanske 6-7 år gammal och låtsades, alltså lajvade snuskigt rik och slängde mynt i vattnet.
Oh, gud.
Och de vuxna sa att du kan inte slänga, alltså främmande vuxna, du kan inte slänga mynt i vattnet, fattar du, det kan man inte göra. Och så berättade de att det kunde jag visst, för att jag var så extremt rik så att jag blev uttråkad bara att behöva ha så små valörer i fickorna, så att jag rensade ut dem. Det var i och för sig, och det var ju också så här, det var ju ingen vuxen som så här tyckte skitmycket om mig.
Nej.
Efter att jag hade gjort det.
Men frågan är om du gjorde det för att bli, få vuxnas uppskattning. Och om det, eller om det mer var en 6-7-åring som bara var... hade någon...
som ville pröva hur du skulle kännas och vara jätterik.
Ja. Men anledningen till att jag frågade om du fortfarande har sådana impulser är för att jag tycker ju... jag känner igen det där jättemycket i mig själv. Och jag tycker ju att livet, det som det har lärt mig är väl mer att jag får fortfarande impulsen. Alltså skriva 12.
Vad får du för impulser då som...
ja, men få 12, skriva 12 tätt skrivna, om jag träffar någon ute som jag pratar med eller något sånt här. Men livet har lärt mig att det oftast inte är så, utan att det är liksom min skalle som liksom målar upp den här bilden. Så därför så släpper jag det och så går jag vidare, och sen så har jag liksom en eller två dagar senare så har jag liksom glömt bort händelsen. Förstår du vad jag menar? Men att jag när jag var yngre kanske sprang på alla de där bollarna hela tiden. För att man kunde inte sortera riktigt i huvudet. Men själva impulsen finns fortfarande kvar. Det här är att, wow, det här är... för att det liksom är...
Släppa alla liksom, all tvekan, alla hinder och bara springa och så skapa mening i sitt liv. Det var ju som att jag var... med Jens så var det ju som att jag var... bromansens Amelie från Montmartre.
Ja. Och sen är det ju lite så att man, yttre omständigheter gör ju också nu att man har så här barn och familj och allt sånt där. Det gör ju att man kan liksom inte träffa en Jens ute och bara, vi drar till Asien, du och jag, nu. Eller något.
Nej. Nej, men sen kanske det är så att motsvarigheten idag, som ju ändå faktiskt väldigt mycket modigare och ett större commitment och så, det är att starta podd med en person. Som man känner så för.
Ja, just det.
Det har ju gjorts... både gånger där i mitt vuxna liv som jag träffat män som jag vill tillbringa mycket tid med.
Men jag tror att du har träffat fler män som du har känt den känslan med. Men att du kanske
man kan också cykla eller springa väldigt långt med dem.
Mm. Det gör
så jag har hittat bättre grejer som...
jo, men det är det jag menar. Alltså, jag tror inte på att du inte längre är... jag tror att det finns två sidor i det här. Dels så finns det här... alltså hur man... Som du började på, hur man ställer sig in hos andra... det är ju en grej. Och sen så är det här att man så här, har någon slags bristande förmåga att liksom, alltså, man bara wow, ger sig här. Det här är det. Men det här med
en bristande förmåga att se, precis, en bristande förmåga att se hur saker landar i någonting annat.
Jag tycker den här bilden är kul.
Jag tycker nog Belinda Olsson är det också. Eller jag tycker det här brevet är intressant, så därför tycker Jens också det.
Ja, men jag tycker Jens och Belinda är två olika saker. Jens, det var ju så här att du, det här är liksom, shit, det här är grejen. Men med Belinda, då var det ju mer bristande liksom fingerspetskefile i typ sociala situationer. Jag kommer ihåg att jag hade en lärare i gymnasiet som ofta gnällde på i min uppsats att, alltså, jag minns inte exakt hur han formulerade sig, men typ, Nisse, this is not the time nor the place för dina spetsfundigheter. Här vill jag bara liksom, det här är en essä eller en uppsats där du ska skriva liksom en faktatext om någonting. Här behöver du liksom inte brodera ut och försöka vara rolig. Och då minns jag också att jag blev så här fruktansvärt kränkt, men att det är någonting som jag har burit med mig. Alltså en läxa. Att det liksom är att det finns tillfällen, finns olika tillfällen för olika saker. Vilket ju är, alltså det är väl en bra grej. Jag tänker ofta på det där med när jag sitter i Nyhetsmorgon. För jag får så jävla många impulser hela tiden på grejer jag kan göra. Alltså du vet att man får det, när man är så här otroligt närvarande, som i alla fall jag är i de där lägena, när det är direktsändning och en kamera är på, så finns det så många olika vägar som det kan gå hela tiden, när de säger saker, hur jag ska reagera, och att det är en majoritet av dem är ju bara helt Peter Wahlbeck bingbong hela tiden, som jag måste liksom studsa bort för att det liksom
ja, har du några exempel på någon sån grej som du skulle kunna säga eller göra? Nej,
bara liksom snusk och liksom konstiga skämt, alltså jag vet inte om det är ju svårt, för att de uppstår ju i stunden, alltså man reagerar på någonting som någon Maria Forsblom eller Steffo Törnqvist eller Jenny Strömstedt säger eller Anna. Och att man liksom måste sortera så att jag kan lägga in liksom kanske en halv sån per tillfälle istället för liksom 10 per minut som jag skulle kunna utan problem. Att jag avbryter Anna och säger något konstigt, det kan jag göra någon gång ibland för att det är lite roligt, men jag skulle göra det hela tiden, då skulle det bli skitkonstigt.
Då är du Peter Wahlbeck.
Ja, och det blir obegripligt bara. Så det där tycker jag är, det tycker jag man brottas med hela tiden, att det liksom är, det pågår grejer i huvudet, och hur ska man göra och vad ska man använda sig av, och
det där, ja, så där är det ju mycket när jag, det är ju rätt problematiskt när man föreläser för ungdomar som jag gör, och när man har med sig en grupp och börjar göra någon slags crowdwork. Det är ju alltid lika farligt liksom.
Ja, vad menar du med crowdwork?
Nej, men att man börjar prata med och om publiken.
Ja, just det.
Typ berömmer en killes bickar och bara, vänta, det där kan jag ju inte göra.
Nej, just det. Att det är en balansgång hela tiden. Ja, och det
att
där
man drar
är
med
ju,
folk i saker,
det där jag tänker.
Och att jag är ju lite gränslös överhuvudtaget. Jag säger ju folk som, eller jag säger ju saker som inte är liksom lämpliga fortfarande och kommer undan med dem.
Jo, men och det är det jag menar. Jag tror att både du och jag är ganska lika där. Jag vill hela tiden att du ska vara som jag för att jag inte ska känna mig sjuk i huvudet. Alltså, jag tror att det också, i alla fall i mitt fall, så är det som gör att folk också tycker att man är lite knepig, även om man är på ett sätt på ytan helt normal, så är det som att det finns någonting under. Alltså jag tror att det här konstiga liksom ändå på något vis skiner igenom. Jag tror att de absoluta majoriteten av mänskligheten, där pågår inte så mycket sådana konstiga saker. Och jag tror att alla ni som lyssnar nu som tänker så här, jo, det gör det visst det, för hos mig gör det. Ja, hos dig ja. Men jag tror att för de flesta som lyssnar nu så är det inte det.
Nej.
Ja. Och det är väl någonting som jag har lärt mig i livet. Det tror jag pratade om tidigare. Att förut så trodde jag att alla var som jag. Att det liksom
visst,
att det är så här människor är. Att det liksom är. Men sen har jag lärt mig att nej, människor är inte som jag. Människor är på väldigt många olika sätt.
Ja, men också att så här, en upplevelse, bara för att det kändes betydelsefullt att jag träffade Jens och liksom ödesmättat på ett positivt sätt, så behöver det inte kännas exakt likadant till honom.
Nej, för det har man ju också märkt att några gånger i sitt liv så har man ju varit med om motsatsen. Att det ändå är att man märker att så här, oj, här är någon som har liksom lagt vikt vid ett möte på ett sätt som jag inte alls gjorde, för jag knappt kommer ihåg personen i fråga. Ja, jag vet inte vad vi hamnade i där. Det var väl att man jag vet inte. Vad säger du? Vad hamnade
vi? Ja, men jag tycker inte vi behöver sammanfatta det.
Nej, okej.
Kanske mest för att det är för svårt.
Ja, vi går vidare bara.
Om man ska ha en sammanfattning, så är det förresten så här att ja, faktiskt, att man kan inte döma liksom 5-15-åringar för att de har så svårt att veta hur de ska få ens gillande och uppmärksamhet, när jag själv hade grava problem med det till en bit efter 20-årsåldern.
Nej, men däremot så kan man ju då, likt min gymnasielärare, på ett varsamt sätt rätta en, så att man liksom lär sig på något vis. Det kan man ju göra. Jag är världens sämsta vittne.
Ja! Fan vad roligt att du är det.
Ja, det har ju du, jag vet inte, minnesgoda lyssnare. Nu har vi fått en del mejl från folk som precis har börjat lyssna, som lyssnar från början. Så de har väl ingen, så de har ju fint hört det här heller.
Ja, nej, men jag var dåligt vittne för 7 år sedan, kan det ha varit kanske.
Så att om ni vill ha din din berättelse om att vara ett dåligt vittne så kan ni leta.
Ja, men det som hände då, jag kan säga det jättekort, för det är ingen som minns det. Det var barnen och alla sov, det var på Hypoteksvägen på Hägersensåsen. Så var det en skottlossning utanför. Mm. Och först tänker jag mig att det måste vara någon fyrverkeripjäs eller någonting. Men jag tittade ut och så såg jag några män som sprang iväg på andra sidan gatan.
Just det.
Så tänkte jag nog inte så mycket på det förrän det kom poliser 2 dagar senare och förhörde 2 stycken poliser som ställde frågor om det här. Och Sara tyckte det var så roligt att jag var världens sämsta vittne. För det enda jag kunde säga var att det var någon typ av handeldvapen.
Ja.
Och jag vet inte ens vad handeldvapen är. Polisen bara, har du koll på vapen eller? Jag bara, nej, varför det? Ja, men för att du säger ordet handeldvapen. Vet du vad det är? Jag bara, nej. Alltså att de höll i det och det var ett vapen. Och sen så sa jag att de hade mörka kläder. Det var, jag sa, det enda jag kunde säga var att det var män med mörka kläder. Kanske någon slags luva. Och de hade handeldvapen.
Ja, men så det här var tycker jag är konstigt. För du är ju en person som ofta lägger märke till vad folk har på sig. Du kan ju vara så här, ja, att jag hade någon kabelstickad bla bla bla. Du brukar vara väldigt så initierad på det.
Ja, faktiskt.
Men det här, ja,
det
var du inte så.
Det dåligt då. Jag var helt värd. Och Sara tyckte det var så tråkigt. För det är hennes dröm att... se ett brott begås och sen få vittna, för att hon alltid tänkte att hon ska vara så bra på det. Ja. Och sen får hon lite bitter att hon låg och sov och jag var helt värdelös.
Ja, men jag blev ändå förvånad, för jag tänker att du borde kunna säga hur som helst. Det var skottlossning här också här om veckan, eller förra veckan. Säger jag så där glatt. Det var ju jättehemskt och tråkigt.
Härligt.
Jojo låg i min säng i stora i dubbelsängen. Han hade precis somnat. Klockan var väl 22:30 kanske, 22:25. Ja. Och så hörde jag de här smällarna då, precis som du beskrev att du hörde smällar. Och jag gick upp och tittade ut genom sovrumsfönstret, och då såg jag hur en parkering här, en bil backade jättefort och körde iväg, och sen så såg jag en kille springa därifrån. Liksom förbi oss fönstret där jag stod och liksom upp på våran gård som man kan springa igenom då för att komma bort. Ja, och då ringde jag polisen, och då var det lång väntetid där, och sen så när jag stod i kö där så började polisen komma. Och det var liksom ingen som hade ingen synlig skadad person hos oss då, så att säga. Och polisen spärrade av och hit och dit och
jag, vilken tid var det på dygnet?
22:30 pass. Ungefär. Och sen så tänkte jag att jag hade ju ändå sett liksom olika grejer. Jag hade ju sett en bil. Jag hade sett liksom, för det samlas massa folk utanför. Och sådär här liksom. Och så var det några poliser som höll på att spärra av utanför vår balkong. Och då sa jag så här, jag såg lite grejer. Ska jag lämna någon rapport? Ska jag liksom prata med någon? Så bara, ja, men kom gärna ner och liksom prata med någon polis utanför. Så gick jag ner. Och då var det en kvinnlig polis som stod och tog vittnesmål. Och det var liksom, hon stod och pratade med henne, och så var det 2 personer som stod liksom, typ som i kö. Och sen så var det jag. Och jag tänkte då att dels... att jag, för liv var borta, att jag var liksom, att jag kunde inte stå där och vänta, för att mannen var ju helt uppe i varv uppe i lägenheten, han var ju vaken, och jag ville inte att Jojo skulle vakna, alltså, så att jag frågade om jag kunde komma ner om en stund då. Men det gjorde jag också för att jag har ju läst så mycket olika Palme-skildringar. Just nu håller jag på att läsa den här Axberger, hans genomgång av Palmeutredningen, det här liksom bokslutet som han har skrivit, Hans Gunnar Axberger. Och just det här med vittnesmål, jag ville inte bli färgad heller av de andras historier, utan jag ville ha mitt minne fräsch, så att jag liksom inte, ja, så det var också därför jag sökte mig in, så jag som ett väldigt duktigt vittne. Sen gick jag ner efter en stund, och då satte jag till och med på med mina AirPods med musik, för att jag inte ville höra vad de pratade om. Jag vill att du ska vara imponerad. Är du inte imponerad?
Ja, det var otroligt imponerande.
Och sen började jag vittna, och då var det ju så tydligt, och det hade jag redan tänkt innan, att jag så här, gud, jag vet ju egentligen ingenting. Alltså du vet, när jag skulle, det jag kunde säga var så här, en bil gasade och åkte därifrån, och att det kändes som att den inte var svart. Det var det jag sa.
Men så du tänkte att först så tänkte du så här, nu jag vet hur man gör det här. Jag ska fan briljera. Jag ska göra intryck på den här polisen. Men sen hade du inte så mycket substans.
Nej, men det jag ville, både och. Men jag ville vara ett jävligt bra vittne, för att jag ville inte säga någonting utöver det jag faktiskt mindes. Nej. Och då slog det mig att jag var inte helt hundra på ens vilket fönster jag hade stått vid. Nej. Alltså så här, du vet, det var liksom en halvtimme tidigare. Stod jag i kontorsfönstret eller stod jag i sovrumsfönstret? Alltså, jag minns fortfarande inte. Jag antar att det var sovrumsfönstret, men det skulle också kunna vara kontoret, för att jag kan tänka att jag inte skulle väcka Joel, att jag gick in på kontoret. Men jag minns inte. Och jag minns den här bilen då, som då inte var svart. Och att jag minns också att det kändes inte som en så stor, lyxig bil. Och jag var väldigt noga med att säga att, att olika saker kändes.
Mm.
Och att sen var det också den här killen som sprang. Han höll i någonting som jag kunde inte avgöra exakt vad det var, men det kändes inte som att det var någon liksom automatvapen, utan det kändes mer som något gevärigt, eller typ som en, alltså det skulle också kunna vara typ som en pinne. Det var, men det kändes som att det var, han höll i någonting i famnen och sprang, och han kändes inte
en tax.
En tax. Men han kändes inte heller som att han var klädd liksom i någon sån här ortenuniform, om du förstår vad jag menar. Alltså en svart hoodie som var uppdragen och kanske någon sån ansiktsmask och lite sånt. Utan det kändes mer som att han var mer svennigt klädd.
Fan vad du känner!
Ja, men det var väldigt viktigt med. Och man märkte att hon tyckte att det här var ju, fan vad han känner massa saker.
Ja, men sen, hon var inte imponerad då, som du tänkte?
Nej, men det, när jag sa det här med bilen. Ja. För det sa jag senare. Just det, då sa hon så här: oj, här är det någonting som stämmer överens med det jag hört förut.
Mm-hmm. Att den inte kändes så lyxig.
Ja,
och att den kanske inte kändes så svart.
Och jag tyckte också att han kändes, alltså ganska svämning i största allmänhet, han den här som sprang med vapnet. Mm. Eller den här pinnen. Ja, och det var det som jag fick. Sen så ville jag, efteråt så blev jag så nyfiken, för att det var ju en av killarna som hade vittnat. Han hade suttit i sin bil på våran gård och sett hela förloppet och liksom haft ögonkontakt med den här killen som sprang. Så då ville jag ju veta, jag ville veta liksom, för att
stämmer
han mindes ju massa saker.
Ja.
Och han kunde säga då att det var en blå Mazda och att den, så det var ändå ganska bra att jag inte, att det inte var en svart snabb stor bil. Men också att det hade ju verkligen varit någon ganska ung kille med arabiskt ursprung som hade sprungit förbi honom. Så att det var ju inte alls någon.
Okej, så där hade du mer ett politiskt motiverat
vittnesmål. Och att det var en avsågad hagelbrakare.
Inte en tax.
Inte en tax och inte en pinne. men det var, alltså det är ju fascinerande där med minnet. Och då tänker jag på alla de här mordutredningarna och på Palmeutredningen och allting. Att så här, om nu jag hade varit en av dem som stod på korsningen Sveavägen Tunnelgatan 28 februari 1986, så hade jag ju, alltså, för redan nu minns ju jag att jag ser den här arabiska unga mannen och jag ser den här blåa mastan. Och hur han springer med ett automat eller med en hagelbössa. Alltså det är ju det jag ser framför mig nu. Hur mitt liksom minne har påverkat så mycket av det där. Så att jag liksom är, att det är det jag ser i huvudet. Det är ju jävligt fascinerande alltså.
Och egentligen, vet du, det var inte jag som skrev till Jens. Det var han som skrev 23 sidor till mig.
Ja, jag såg,
och jag tror
ju
det kan ha varit så minnen, att Petter fick bara en röst vem man helst ville ha.
Ja, men det var ju kul. Jag såg ju Anders Hansens hjärnprogram när de pratade om minnen. För då var det han och hans kursare. De satt och pluggade på studentplatset när 11 september var. Och jag kommer inte ihåg några studentplatset, det apropå minnen, men de stod, eller om de var på universitetet, de var i alla fall någonstans i någon lokal, och så blev de avbrutna av en tv som sattes på, och att det där att de började titta på det tillsammans. Anders Hansen berättade det här minnet ganska tydligt. Han var då i det här kaféet, det var ett kafé där de hade suttit och pluggat när det här hände. Men sen så intervjuade de kompisen då, alltså fick han berätta samma minne utan att höra Anders berättelse. Och han, för honom hade de suttit på en föreläsning och de hade fått höra det på något vis. Alltså de hade liksom helt väsensskilda minnen av exakt samma upplevelse. Och det är ju fascinerande med vad som egentligen är sant och vad som inte är sant, och hur mycket vikt man ska lägga vid det överhuvudtaget. Men i sånt här fall så är det ju, jag tänker om det är liksom ett försök till mord eller någonting, så är det ganska viktigt ändå med vad som är minnet.
Och det är säkert någonting som man kan träna upp just genom att fråga sig lite kontrollfrågor, vad man är säker på
och
sådär.
Ja, och att det är någonting man kan träna upp, det har man ju sett, du som älskar Talang också. Var det i år han var med, han som mindes hela Aftonbladet eller Expressen eller vad det var? Han åkte på tåget på morgonen från Göteborg till Stockholm i inspelningen och då memorerade hela dagens Aftonbladet. Och så att de satt och förhörde honom. Var så här, vad står det på sidan 22? Och han liksom så här, vad var lösningen på korsordet? Eller vad var frågan på korsord 1? Alltså det var ju helt sjukt. Ja. Nej, men så fascinerande ändå. Och också roligt att det har hänt något hemskt. Apropå det här med hur man är som person. Då, att det har hänt något hemskt här i en skottlossning. Och man får det att handla om en själv och ens eget minne.
Precis. Det skulle vara roligt om man hade... Det skulle man kunna... En kurs liksom på en journalistskola.
Mm.
Du ska beskriva den här skottlossningen på Lysviksgatan i Farsta.
Just det.
Hur beskriver du den? Så bara, ja, men utifrån hur jag... man kan så här, gängkriminaliteten och eller ja. Polisens arbete eller det här inte så bra vittnesmålet.
Ja, eller alltså hur det kändes för dig. Alltså det är väl kanske det viktigaste. Är väl det.
Ja, verkligen. Ja, det är härligt. Jag tycker vi säger så.
Det tycker jag också.
Och så hörs vi om en vecka.
Det gör vi. Och då som sagt, så när vi hörs om en vecka, då är du trebarns far, om Gud vill och byxorna håller. Och det hoppas vi att de gör.
Jag hade ju tänkt inför det här avsnittet, nu pratar du om något annat istället, att vi skulle prata om så här, lite bebisgrejer, vad vi vet om, vad vi önskat hade vetat om bebisar innan vi fick bebisar och vi lärde oss sen. Så nu kommer jag vara helt oförberedd. Så att om en vecka kommer jag verkligen behöva tips och så.
Ja, men då kommer de första dagarna är inte så mycket att göra i alla fall. Så att det kommer bli perfekt.
Barnbäck, det minns jag dock, hur extremt klistrigt det är. Att man blir förvånad varje gång. En annan sak som jag hade problem med andra gången, som jag vill inte komma problem med nu, det är att mina armar var felkalibrerade. De var, alltså från första gången så var de inte kalibrerade alls. Så då kände de ju efter sökande, hur bär man den här bebisen? Men andra gången så var min arma kalibrerad efter Iris kroppsvikt, som var 2,5 år gammal. Så att Rut flög upp i luften när jag bar upp den första gången.
En annan grej som jag minns, som man inte pratar så mycket om, det är ju de här första dagarna, den här navelsträngen. Den här svarta skrumpna grejen som först är, som liksom ska bara lossna och som ligger, jag kommer ihåg om det var med mannen eller Jojo, att den liksom, att det luktade på något konstigt sätt och så alltså, låg den gömd någonstans. Alltså det är ju rätt, det är rätt weird.
Mm.
Det är liksom en vävnad som ska liksom ruttna och lossna.
Ja, men det är coolt. Det är som en stor sår. En annan grej är att alltså att det kan bli som en nästan typ djurisk symbios. Sara blev ledsen när hon och jag gick till ICA med Iris, liksom 4 dagar gammal, med vagnen. Och sen så ville jag ta en extra lov när Sara ville gå upp och vila.
Mm.
Och Sara, det var första gången som hon ställde sig inför liksom utsikten att skilja sig från sitt barn.
Ja, ja, ja.
Och hon var absolut inte redo för det.
Nej.
Så det gick inte. Och jag blev ledsen och så.
Det tror jag kommer vara annorlunda den här gången också.
Ja, det vet man inte. Men sen en annan grej som man kan tänka på. Nu. Jo, men det är ju att man ska ha fryspåsar eller liknande hundpåsar till blöjor även när bebisen är nyfödd. Det luktar ju inte någonting utan bara lite sötsyrligt. Mm. Men däremot så kan det väl vara väldigt rinnigt och sådär. Så att det kan liksom rinna ut över andra saker om man inte låser in det i en försluten plastpåse.
Ja, just det.
Mm.
Så är det.
Lite minns jag.
Ja.
Men allt annat har jag glömt. Vi får se. Tack för idag, ni.
Tack.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.